Vi läser från fjärde Mosebok, kapitel 21 och från vers 4. Om Israels folk i öknen. Och det står att de bröt upp från berget Hor och tog vägen mot Röda havet för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt. Och folket talade mot Gud och mot Mose och sa: varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten, och vår själ avskyr den eländiga mat vi får. Det var mannat som de syftar på här. Det kan också översättas det värdelösa bröd som vi får. Då sände Herren giftiga ormar bland folket, och de bet folket, och många i Israel dog. Då kom folket till Mose och sa: vi har syndat genom att vi talade mot Herren och mot dig. Bed till Herren att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. Herren sa till Mose: gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den ska leva. Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Israels barn bröt upp och slog läger i Obot. Ja, här kan vi läsa om och förstå att här var besvikelsen stor. Därför att tiden gick, vandringen och vägen var svår, ibland obekväm. Och man tyckte att det dröjde med de där löftena som Gud hade gett. De hade ju blivit lovade att komma in i landet. Och det såg de inte än. Och nu vart man frustrerad och man vart otålig. Och otåligheten, som vi säkert vet, den skymmer ofta blicken för oss. Så vi ser inte, man såg inte vad Gud gjorde mitt ibland om. Vi ser inte vad Gud gör här och nu. Kanske om vi blir otåliga. De var ju faktiskt inte utan varken bröd eller vatten, som de sa. Men det var ju inget lyxliv de levde. Men det hade de inte heller blivit lovade på den här vandringen. Vi kanske tycker ibland att Gud verkar ha hur mycket tid som helst och blir otåliga. Men den här otåligheten, den hade lett till missnöje. Missnöje mot Gud och hans väg. Och till och med förakt för Gud och för Guds ord. Man hör ibland att det nästan kan finnas lite förlöjligande i dem, emot dem som tror på faktiskt det profetiska ordet, framförallt i Bibeln, och de varningar som också finns där. Och det är allvarligt det. Och det här var ett förakt som nu folket hade mot Guds ord. Man föraktar mannat, brödet från himlen. Och vi vet vad det var en förebild på, brödet från himlen. Det var en förebild på Jesus själv, och det gör han, förklarar han själv i Johannes, det sjätte kapitlet. Det var alltså ett förakt mot Guds väg, ett förakt mot korsets princip, korsets väg. Och så läser vi att Gud sände, Herren sände ormar. Det här var giftormar. Seraformar står det i grundtexten. Ormar med brännande gift. Eller flygande ormar. Har ni hört talas om ormar som flyger? Det finns det faktiskt. Vi kanske ler lite. Men det finns ormar som faktiskt kastar sig fram i luften. Och kan förflytta sig från träd till träd. Och även långa stycken. Och det här har forskarna studerat väldigt noga. Och nu börjar man se och förstå vilken taktik de här ormarna har för att flytta sig. Så att det är helt riktigt och sant det här. Det är ormar som finns i Asien. Men det står att Gud sände ormar. Och i Gamla testamentet så vet vi säkert när vi läser att ormar, det står för lögner. Ofta det är för lögner och lögnläror. Och då för synd naturligtvis. Men kanske vi får gå till Nya testamentet för att helt förstå det här sammanhanget. Och då går vi till andra Thessalonikerbrevet 2 från vers 9. Där vi läser om den laglöses eller antikrists ankomst. Och vad som föregår hans framträdande där. Den laglösas ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Det gäller alltså människor som känner till sanningen. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse. Och vi ser parallellen här, att Herren sände ormar bland folket. Gud sänder en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Ja, här är ett val som man gör. Och Herren sänder ormarna därför att människorna har egentligen redan valt. Och vi ser här också i sammanhanget att Gud utlämnar människan till hennes eget val. Det här är vad hon vill och vad hon har valt. Gud har redan varnat för konsekvenserna, men människan vill ändå göra det här valet. Så ormarna här, eller villfarelsen som vi läser om, som ju gäller i vår tid, i ändens tid, det är en konsekvens av människornas val. Och det står ju att många dog i Israel här. Det var inte så att ormarna dödade dem godtyckligt. Utan det var just de som hade valt bort sanningen. Man ville inte och vände sig emot Gud. Man föredrog att njuta av orättfärdigheten, som det står här. Men de övriga, när de såg vad som hände, de bekände sin synd och de bad om förbön. De ödmjukade sig och det står att de sa till Mose: vi har syndat mot Herren och mot dig. Bed till Herren för oss. Bed för oss. Och Mose, han var inte emot att be, utan han direkt så bad han för dem när han såg att de ångrade sin synd, omvände sig och bekände sin synd. Finns det ormar i vår tid? Ja, det finns det. Det finns det många av, kan vi säga, och det ser vi idag. Mycket av ibland, ja, hela världen och i Sverige också. Och sammantaget kan man ju säga att det är människan eller jaget som är i centrum, i Guds ställe. Man tror på falska tecken under. Man upphöjer människor. Vi ser mycket av detta missbruk av nådegåvor. Där man använder sina nådegåvor för att göra sig känd, göra sig ett namn eller bli rik på andras bekostnad. Suger ut människor. Man proklamerar ett korslöst evangelium, så kallat ett annat evangelium, ett falskt budskap. Och i Gamla testamentet så vet vi att de falska profeterna alltid var lyckoprofeter, så att säga. Man profeterar framgång och lycka oavsett hur mycket synd det fanns. Och Herren sa vid ett tillfälle: om denne profet hade varit sänd av mig, så skulle han ha talat om och avslöjat mitt folks synd, så att de kunde vända om till mig och göra upp synden. Men det ser vi, och det ser vi likadant idag. I 1 Korinthierbrevet 10:9 så står det också, det Paulus skriver om just den här händelsen med Israels folk som vi läste om. Där han skriver: låt oss inte fresta Kristus, som en del av dem gjorde, de dödades av ormar. Och att fresta Kristus, ja, det kan man se om man läser Matteus kapitel 4 och vers 7. Till exempel 5 Mosebok 6:16 och här i 1 Korinthierbrevet, att vägra tro på Gud om han inte gör under. Eller att försöka på något sätt ta Guds ord och liksom tvinga Gud att göra under. Utmana Gud på ett mycket provocerat sätt, på ett högmodigt sätt. Vi har ett exempel när Jesus frestas av djävulen i öknen. Och när djävulen då bland annat säger, uppmanar Jesus att kasta sig ner här för det här stupet. Därför att det står ju skrivet att han ska ge sina änglar befallning. Ungefär att gör så, så får du se om då, alltså Gud måste ju göra det han har sagt, så utmana fadern här. Men Jesus svarar, det står också skrivet, du skall inte fresta Herren din Gud. Och vi kan också läsa i Jesaja kapitel 30 och vers 6. Där hela kapitlet beskriver hur Guds folk sökte hjälp i världen. Alltså man åkte till Egypten, en hit och en dit. Av världens visdom, världens så kallade vise och deras världslig vishet, mänsklig vishet. Istället för att söka Herren och söka Guds hjälp. Man slöt förbund, man reste på en farlig väg, får Jesaja beskriva här från Guds hjärta. Gud varnar folket. En farlig väg där man faktiskt riskerar att bli ormbiten. Man reser dit, man tar stora risker, profeterar Jesaja. Och det är samma ord där, seraformar, som det står här, som vi läste om i fjärde Mosebok. Där riskerar man att bli ormbiten. Om man söker i världen, om man för in världen i församlingen eller världens visdom i församlingen på olika sätt, då riskerar man att bli ormbiten eller att bitas av denna kraftiga villfarelse eller villfarelse med kraft som det är varnat för. Och så är det ju också ormarna då, som jag sa, en bild på synd naturligtvis. Alla våra synder. Och vår syndiga natur, människans synda natur. I predikaren 10:8 kan vi läsa. Den som gräver en grop faller själv där i. Och den som river en mur blir stungen av en orm. Och här är alltså muren som ett beskydd. Och jag vet att Janne brukar ta det där bibelordet särskilt för de andliga övningar som är populära idag. Där man säger att man ska tömma sitt sinne. Man ska nå en tomhet. Med andra ord är det som att bryta ner den mur, det skydd som Gud har gett. För vi ska fylla oss med Guds ord, säger Bibeln. Det står ingenstans att vi ska tömma vårt sinne på det sättet och söka andlighet. Då hamnar vi i den onda andevärlden och kan riskera att få kontakt med onda andar och demoner som Bibeln varnar för. Och det är att bryta ner den muren, ett visst beskydd som Gud har gett människan. Och Guds ord är ju också ett beskydd. Guds ords gränser har Gud gett för att beskydda människan. Det ser vi idag i samhället överhuvudtaget. Hur man bryter ner det beskyddet, den muren som Gud har gett. Svensk lag, de svenska lagarna är ju från början faktiskt gjorda utifrån Guds bud, de 10 budorden. Men idag arbetar starka krafter, människor, för att bryta ner de där buden och gränserna för beskydd. Man har infört samkönade äktenskap i Sverige och i land efter land. Trots att Guds ord säger, och det vi vet är naturligt, att det är ett äktenskap, är ett förbund mellan man och kvinna. Och Bibeln är väldigt tydlig med det. Antisemitismen, föraktet mot Guds folk, trots att Gud säger att vi ska välsigna och be för det judiska folket, för Israel. Men antisemitismen ökar, till och med bland kristna som ifrågasätter Israels existens. Vi ser också hur aborterna ökar och hur man bland annat dödar foster därför att det är flickor. Ett fruktansvärt dåd inför Gud när vi läser i Bibeln hur Gud ser på det där fostret. Gång på gång talar han till människor personligt. Det var jag som formade dig i moderlivet. Innan du ens var till hade jag en plan för ditt liv. Så ser Gud på varje enskild människa, med ett sånt värde på ett foster. Och den som inte knappt ens ser ut som ett människa, ett litet embryo. Men allt detta, det är en laglöshet som Bibeln har förutsagt kommer. Och som vi ser idag, laglösheten ska öka och kärleken hos de flesta ska kallna, sa Jesus i Matteus 24. Frågan här handlar om hur vi förhåller oss till Guds ord och till det Gud säger. till honom själv. Guds löften, de är omöjliga mänskligt sett. Det ser vi genom hela Guds ord. Det är ingenting som vi människor åstadkommer. Det Gud har talat. Det var så för Israels folk här. De hade inte en chans att ta sig genom öknen. Att ta sig till landet. Att komma in i löftena som Gud hade lovat på egen hand. Det var helt och fullt Guds omsorg och Guds ledning. För det står, det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. För Gud är inget omöjligt. Och grundtexten, det kan också översättas: inte ett ord från Gud är utan kraft. Och det är ju det vi också läser i Jesaja 55. Att Gud låter sitt ord verka det han sänder ut det till. När Gud har talat till dig, då är det kraft i hans ord, det är levande ord. Och Gud, han vill att vi ska tro på hans ord, att vi ska lita på honom och det han har talat. På hans ord och på hans löften. Också det han varnar oss för. Det står ju i Hebreerbrevet 4:12 att Guds ord är levande och verksamt och så vidare. Det skiljer, det avslöjar våra hjärtan. Men det är också vår hjälp, det är vår läkedom, det är kraft. Och kraften i Guds ord, det kan föra oss och leda oss genom allt i livet. Genom varje situation, genom varje omständighet. Gud har förberett vägen. Han hade förberett vägen för Israels folk. Och det är ju skrivet till tröst och till undervisning för oss. För att vi ska bli påminda om vad jag än befinner mig i, vad jag än står i, så ser jag att Gud har en väg framåt. Han hade en väg framåt. Här fanns inget vatten, ofta i öknen. Här fanns ingen mat, men Gud försåg. Och Israels folk, de hade mat och de hade bröd, de hade vatten. Varenda dag hade de föda och det nödvändiga som de behövde för varje dag för sina behov. I Hebreerbrevet 4:1. Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen. När nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. Ty evangeliet har predikats för oss, liksom för dem. Här ser vi alltså att det som hände här med Israel, det var evangeliet som predikades för dem. Det gjordes i förebilder många gånger. Och det som hände här i öknen. Men vi befinner oss i samma situation. Och så viktigt att vi ser och lär av det som hände och det vi kan läsa om i Guds ord. Det står så här: men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta. Eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Tro eller otro. Det handlar ju om väldigt mycket om vår vilja. Tron är en gåva. Men det är viljan som vi väljer om vi vill tro. Kommer ihåg den där mannen som bad till Jesus, som ropade till Jesus: jag tror, hjälp min otro. Han ville, han kände sin egen brist, men han ville tro. Och Gud, eller Jesus, gav honom den tron han behövde. Tro hör ju ihop med lydnad och otro hör ihop med olydnad. Tro är att lita på Jesus, att lita på Gud, att lita på ett givet löfte som Gud har gett. Otro, det kommer ur en ovilja, att inte vilja lita på det Gud säger. Att kanske lita mer på sig själv, sin egen förmåga. Det står ju i Ordspråksboken 3:5, förtrösta på Herren av allt ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd. Jag tror jag läste den här versen i torsdags kväll här. Vi kan ju säga det, förlita till oss själva var och en. Förtrösta på Herren av allt ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Inte på något område i livet. Utan att vi förtröstar på alla områden. För Gud vet alltid bäst. Tron har också med att höra och göra. Att höra. Det måste smälta samman. Guds ord, det de hörde, ska smälta samman med tron. Och två ord här. Som Vi översätter lydnad eller olydnad. Det finns flera grekiska ord, men det är två ord som kanske är de vanligaste. På grekiska hypakoe eller parakoe, hur den uttalas, men ungefär så. Och att lyda, det betyder att lyssna under eller att lyssna underifrån. Olydnad, motsatsen, det är att lyssna bredvid eller på samma nivå, kan man säga. Och jag har gjort en definition på detta, att lyssna under, att lyssna underifrån. Att lyssna i ödmjukhet eller att läsa Guds ord i ödmjukhet, beredd att lyda. Och det är ju den heliga andes maning som vi ska lyda. Medan olydnad är att man har en attityd av att okej, jag lyssnar, men jag lyder bara om det passar mig. Jag lyder på mina villkor. Och det är inte detsamma som lydnad. Kopparormen kommer vi till då. För här räckte inte med att Mose predika en moralpredikan för Israels folk. Eller att han påminde om lagarna och buden som de hade fått. Det räckte inte. Han tog inte heller bort giftormarna. Men han fick en uppmaning ifrån Herren att göra en kopparorm och sätta och hänga upp den på en påle. Är inte det lite motbjudande för oss att läsa om Jesus som en förebild av en kopparorm? Vi ser Jesus som det oskyldiga lammet, eller som lejonet av Juda, världens ljus, livets bröd. Det sanna vinträdet, det finns många, många bilder som beskriver Jesus, som beskriver Gud, den han är. Men det här, det tar nästan lite emot att Jesus är förebilden av en orm, en kopparorm. Men det står ju så här när det gäller lagen, att lagen säger inte av tro, utan lagen säger att den som håller buden ska leva. Och här fanns ett folk, precis som det är med oss, som inte klarar av att hålla buden. Som inte klarar av att hålla lagen som Gud hade gett. Och då är man under förbannelse. Därför att lagen kräver total lydnad. Annars är man under förbannelse. Och det gäller varenda människa. Man är under förbannelse. Koppar! Det är en förebild i Gamla testamentet, i tabernaklet och i templet, av rättfärdighet eller av dom. Och så här sa Jesus själv i Johannes 3 och från vers 14. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det var Jesus själv alltså som sa detta. Som Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd. Därför predikar inte vi gärningar. Vi predikar inte goda gärningar att vi ska göra och göra. Som är mycket populärt bland stora kända pastorer. Det finns ju en pastor som heter Rick Warren som kallas Amerikas pastor. Och som påverkar tusentals eller kanske hundratusentals predikanter, pastorer runt om i världen och även i Sverige. Han predikar gärningar. Det handlar om vad vi gör. Att vi gör goda gärningar. Och genom dessa sociala verk och goda gärningar vill han förena alla så kallade goda människor oavsett religion. Nej, vi predikar inte gärningar. Vi predikar inte mänskliga fredsplaner. Vi vill förklara hur man finner Jesus Kristus, hur man lever för honom, hur man efterföljer honom. Det är det vi predikar och det är det vi är kallade att predika. Och Paulus skrev i Galaterbrevet 3 från vers 13. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse. När han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet. Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes, och det här ordet det betyder det priset är fullt och helt betalt. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått, alltså löftet till Abraham, skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna. Och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Och anden, det vet vi att det är ju panten på vårt eviga arv, på det eviga arvet. Och därför ska vi, precis som folket här uppmanas, se på kopparormen. Fäst dina ögon på Jesus, sjöng vi här innan. En lovsång. Fäst dina ögon på Jesus. Han är din räddning, han är ditt beskydd, han är din frälsning. Och Hebreerbrevet 3:1 kan vi läsa. Därför, heliga bröder och systrar, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus. Den apostel och överste präst som vi bekänner oss till. För Jesus är apostel med stort A och överste prästen med stort Ö, om vi får säga så. Men det handlar om i alla sammanhang, i alla livets situationer. Och inte bara vid frälsningen naturligtvis, när vi tar emot honom till frälsning och sätter vårt tro när vi vill tillhöra honom, utan alltid. Därför att det kan vara så mycket i livet som kanske skymmer Jesus. Och vi hamnar i situationer när Gud leder oss, där vi får inse att okej, jag kanske inte var så frimodig som jag ville vara. Eller jag kanske inte var så ödmjuk som jag trodde att jag var. Eller jag kanske inte var så klarsynt som jag hade velat vara. Men då får vi se på Jesus. Se på honom. Fästa blicken på honom. Som vill hjälpa oss i alla situationer. Jag tänker också på alla som vi kallar förlorade söner och döttrar. Hur man hör när många kämpar och man vill göra upp med sin uppväxt. Och man vill göra upp med sin... Ja, man växte upp i kristet hem eller frikyrkouppväxt och man stampar och stampar ofta på samma ställe. Hur man än kämpar och man går för att få hjälp här och få hjälp där. För man vill göra upp med sin uppväxt. Och jag känner bara, Gud, fick de inget annat med sig än lagar och bud? Eller har de glömt? Är han skymd? Se på Jesus. Det är det handlar om. Det är det de behöver. Se på Jesus. Se upp till honom som har gjort allt för dig. Och lämna allt det där andra. Lämna allt med din uppväxt, med kyrkan och vad du borde och vad du skulle och vad du inte gjorde eller vad andra gjorde. Sök honom, bara Jesus. Det är lösningen på ditt liv. På dina problem. Och jag vet det. För jag har själv erfarenhet av det. Det var så mycket för mig. Som skymde honom. Jag var så upptagen med allt detta. Bitterhet mot vissa. Och kanske tacksamhet mot vissa saker. Men hela tiden var det detta. Hur det skulle vara. Hur det borde vara. Varför blev det så. Varför kom jag dit. Hur hamnar jag här. Tills. Gud började dra. Jag bara fick en längtan tillbaka. En längtan, jag måste göra upp med Gud. Och när jag till slut sa mitt ja, så började liksom allting bara klarna. Och förstå, men det är ju Jesus det handlar om. Se på honom. Fäst blicken på honom. Det är bara honom det handlar om. Allt det andra bara bleknar bort. Han tar hand om det. Han öppnar en ny väg framåt. Vi behöver alla tro och uthållighet. Precis som Israels folk här. Det står i Hebreerbrevet kapitel 6 och från vers 11. Men vi önskar att var och en av er ska visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet. Så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet. När Gud gav löftet åt Abraham svor han vid sig själv. Han hade ju ingen högre att svära vid. Han sa, jag skall rikligt välsigna dig och rikligt föröka dig. så fick Abraham efter tålig väntan vad Gud hade lovat. Ja, det var många år för Abraham av väntan. Det läser vi om. Vi läser ibland, man läser. Det gör vi säkert kanske allihop. Man läser i Bibeln och man kanske ibland inte riktigt tänker efter att här kan det ha gått flera år. Mellan löftet till bönesvaret. Här kanske det har gått många år. Och vi läser ett kapitel och tänker att oj, och Gud svarar så snabbt här. Varför gör han inte det idag? Det gör han ju ibland. Men ofta är det en väntan. Och ibland är det en lång väntan. Som kräver uthållighet och tålamod från oss. Hur får vi det? Ja, det läser vi om faktiskt. Paulus skriver om det. Hebreerbrevet 5 och vers 8 står det om Jesus. Att fastän han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Jesus, han var ju lydig fadern. Men han måste lida för att förstå oss. Han måste lida för att ta förbannelsen på grund av synden i vårt ställe. För att bära vår synd. Och därför är också Jesus den perfekte frälsaren. Den enda och den perfekte frälsaren för oss. Och många kanske är hårt prövade och väntar på Guds ingripande. Men vi läser om faktiskt lidandets mening i Guds vilja eller på Guds väg. Att det är just det som ger tålamod, fasthet och hopp. Och jag ska läsa det snart. Men jag vill bara berätta om en liten berättelse som jag läste för ett tag sedan. Det är från en andaktsbok, så den kanske en del känner igen. Det handlar om en fjäril. Och den här kvinnan som berättar det här, jag tror att hon har varit missionär själv. Hon bevittnar hur en fjäril försökte göra sig fri från puppan. Det var som ett fängelse naturligtvis det här. Trångt och så här. När den växte och ville ut i frihet. Men det gick till en viss punkt. Och sen var det liksom stopp för den här fjärilen. Och till slut så tyckte hon det såg för jobbigt ut det där. Så hon trodde att hon var smartare och mer barmhärtig, säger hon, än fjärilens skapare. Så hon tog en sax och klippte av de där trådarna som hindrade den, som var i vägen. Och lätt kom fjärilen ut naturligtvis. Med en svullen kropp och små skrynkliga vingar. Det vackra mönstret syntes, men vingarna, de utvecklades aldrig. Och den kunde aldrig flyga. Och så säger hon, det var tydligen just kampen när den passerar den här öppningen som gör att livssafterna flödar in i vingarnas fina kärl. Det var en väldigt stark bild tyckte jag. Gud vet när befrielsen är inne. Han prövar oss inte över vår förmåga, han lovat. Och han vet när dagen och stunden är inne för friheten som vi längtar efter. Jag tänker på Josef i fängelset som vi läser om i Gamla testamentet. Oskyldigt är ändå. Det var någonting som Gud tillät. Det var någonting som till och med ingick i Guds plan. Hur svårt det än är, kanske ibland, att ta till sig det. Men det ingick i Guds plan. Det var en förberedelse för Josef. För den kallelse och den speciella uppgift som låg längre fram i hans liv. Förutom att han fick vara till välsignelse och vara ett ljus och ett vittne i fängelset. Här och nu där han befann sig. Men visst ville Josef ut därifrån. Han försökte ju när den här munskänken, eller hovmästaren var det väl, hovmästaren som blev fri. Och han sa, tänk på mig när du kommer ut i frihet. Alltså han kanske kunde lägga ett ord för Josef, men det glömde han ju bort. Men Gud hade en annan plan för Josef. Tiden var inte inne än. Men när tiden var inne, då kom Josef ut. I full frihet, precis som den där fjärilen skulle ha kunnat gjort. Om den hade fått vara i fred tills tiden var inne att den skulle ut i frihet. Och vi ska läsa från Romarbrevet från kapitel 5 och från vers 1. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi står i, som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Vi har mycket att tacka för. Vi är rättfärdiggjorda. Vi står i nåden där vi har här och nu, idag. Och ett underbart hopp, ett underbart arv. Men inte bara det, skriver Paulus. Vi jublar också mitt i våra lidanden. Eftersom vi vet, och här kommer meningen med lidandet. Lidandet ger tålamod, säger han. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Så det händer någonting. Hur? Det kanske bara Gud vet. Vi kanske inte förstår hur detta går till. Vi behöver inte förstå eller analysera. Vi får lita på Guds ord. Det här är vad som händer när han för oss genom de där olika prövotiderna. Lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte, säger han. Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Medan vi ännu var svaga, alltså vi saknar både kraft och vilja att leva rätt inför Gud. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställen när tiden var inne. Lidandet var alltså inte meningslöst. Det skulle faktiskt leda till något större. Och vi ser när vi läser också om Jesus och hans lidande för vår skull. Och korsets väg. Att Jesus har visat oss att före de största segrarna leder han genom kanske de djupaste dalarna. Det är ofta så som Guds väg är. Men allt samverkar till det bästa. För den som älskar Gud. Allt samverkar till det bästa. För den som älskar Gud därför att det är Gud till. Och så kan vi ana att Guds fostran med oss, precis som med Israels folk här i öknen, är Gud som välsignar oss för att också göra oss till välsignelse för andra. Och det är med evigheten i sikte. Det gäller evigheten både för oss och för dem som Gud vill använda oss för. Amen.